För några veckor sedan så hade jag möjlighet att få delta på en chefs- och ledardag, inte som talare utan som lyssnare. En intensiv dag, många intressanta talare och ämnen kring ledarskap, organisation, kultur, vision och så vidare. Och det sista föredraget hölls av en psykolog som menade att det finns för att se resultat i sitt liv, i sina studier. Du kan ta det utifrån ett idrottslag, en skolklass, församling. Det sa inte han, men det lägger jag till nu. Så är det tre variabler, sa han, som jag direkt kan se att om de tre finns med så kommer du eller ni, sa han, att se goda resultat. Och sen sa han, när jag nu säger de här tre så kommer alla säga ja, ja. De här tre är miljö, kompetens och attityd. Och han sa, har du de tre så kommer du att få se resultat. Miljö, kompetens och attityd. Och när jag sitter och lyssnar på honom och när jag har tänkt på hans föredrag så här efter, så tänker jag att det han lyfter fram där, det har Bibeln gjort långt innan. Det han talar om där är precis det som, om vi till exempel läser Matteus, Markus, Lukas och Johannes, så ser vi de tre ingredienserna i Jesu ledarskap, i Jesu undervisning. Fortsätter vi apostelgärningarna in i Paulus brev, hela vägen ut till uppenbarelseboken, och om vi egentligen börjar från första Moseboken. Det jag försöker säga är, alla 66 böckerna talar om precis detta. Vikten av miljö. Alltså inte i första hand, nu tänker jag på klimatet, utan klimatet i en grupp, klimatet i en församling, klimatet i en familj, i relationer. Klimat är viktigt. Men det behövs någon form av kompetens. Det är intressant att se, sa han, och jag känner igen mig i den. Det är väldigt kul ibland att sitta och titta på utöver en golfbana när folk kommer entusiastiska, de är fullt utrustade. De har köpt en ny golfbag som kör av sig själv framför dem. Därför att det är liksom den senaste. Speciellt männen ser man intresserad av sånt här. Så de kör med sin golfvagn fram där och korsar. De tar fram liksom kläderna. De stoppar i handen i handsken. Och sen ställer de upp sig. Och så ser man bara, de här har köpt in precis allt som går att få tag på. Och så svingar de bollen och så åker den rakt ut i skogen. Ja, det är bra med redskap, men det är också viktigt med kompetens. Och i bibliskt perspektiv så sitter inte i första hand kompetensen i hur klipska vi är, hur duktiga vi är, hur mycket vi anstränger oss. Utan Paulus, han skriver i ett av sina brev, kom ihåg när ni blev frälsta. Det var inte många av er som kunde så jättemycket, men Gud gjorde någonting. Han frälste er. Han förvandlade era liv. Inte för att ni var så kompetenta. Men han gjorde er kompetenta. Det var det Jesus sa till fiskare som han hade kallat, tulltjänstemän, de där som var lite i utkanten av samhället. Till alla dem sa han, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Där var kompetensen. Miljön satt i att han sa, älska varandra. Det var miljön. Men det behövdes lite kraft på kompetens. Men det tredje som jag vill stanna inför idag, det är det här med attityden. För attityden är inte oviktig. Utan attityden gör någonting inte bara med mig själv, utan det gör någonting med alla oss. Attityd är inte oviktigt. Attityd gör, om du ska ha en rubrik på de här minuterna, attityd i ditt och mitt och våra liv gör skillnad. Den engelska översättningen använder ordet attityd till det bibelord som jag vill hänvisa till nu. I Filipperbrevet, det andra kapitlet och den femte versen, så står det att i den svenska översättningen, var så till sinnes som Jesus Kristus var. Gamla översättningen, låt det sinnelag råda hos er som också fanns. Det är snabba bildtekniker här. Det är bra. De lägger ut bibelorden innan man säger dem. Det säger något om kvaliteten. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Den engelska översättningen använder just det här ordet attityd. Have the same attitude as Jesus. Attityd är viktigt. Vad är en attityd för någonting? Man skulle kunna säga enkelt uttryckt att attityd, det är din inre hållning, det är min inre hållning som får ett yttre uttryck. Alltså på ett eller annat sätt så sipprar attityden jag har i mitt liv ut på andra. Vare sig jag tänker på det eller ej, vill det eller ej, men den attityd jag bär på smittar av sig, den hörs. Och det är precis det Jesus säger. Han säger, munnen talar vad hjärtat är fullt av. Så attityd som du och jag bär, som vi alla har, är en inre hållning som får ett yttre uttryck. Och det här kommer ju till uttryck på många olika sätt. För du vet hur det är. När den där personen kliver in i gruppen, då är det som om hela rummet lyser upp. När någon annan kliver in så känner man, Och det är inte egentligen för att vi tycker illa om eller bättre om någon annan. Det är bara det att det vi bär på med oss in i olika rum, det påverkar rummet. Och därför så kan en hållning antingen lyfta ett helt rum eller sänka ett helt rum. Därför att den attityden jag bär på får ett yttre uttryck. När Jesus kliver in i ett rum till lärjungar som är sänkta så säger han, frid vare med er. Man hör i den formuleringen hur det bara sprids en annan attityd i det rummet. De var ledsna, de var besvikna, de var desillusionerade därför att Jesus hade dött på ett kors och nu vet de inte vad kommer att hända framöver. Och så säger Bibeln, helt plötsligt står Jesus där och så säger han, frid vare med er. Han sprider någonting, vad är det han sprider? En attityd. En livshållning, attityd, gör skillnad. Attityd gör en sån skillnad att som sagt inte bara påverkar mig utan en grupp. Det finns många bibliska exempel på detta. Ett av de där klassiska som du kanske har hört om, det är de där 12 spejarna som sänds in i det som är tänkt att bli det förlovade landet för Israels folk. 12 stycken som alla har ett val att välja hur man vill förhålla sig till det landet som man nu får i uppdrag att bespeja. Mose har varit väldigt tydligt med dem att det landet som ni nu går in i för att bespeja, det har Gud redan gett oss. Jag vill bara säga det, sa han. Så tänk på det när ni nu går in. Ha det med er att Gud har talat om det här landet. Han har gett oss löftet om det här landet. Och nu vill jag bara påminna er om oss om att det landet som ni nu ska besöka, det har Gud redan gett oss. De 12 spejarna kommer tillbaka och 10 av dem har en attityd. 2 av dem har en annan attityd. De har varit i samma land, de har sett samma sak, men det är 2 olika slutsatser. Visst är det intressant? Och det var precis det som psykologen sa. Han sa, jag sitter med människor vars liv har fullständigt rasat ihop i ett ytterområde någonstans i Eskilstuna. Men vad är det som gör att deras liv bara som inte har någonting vänder om och det börjar blomstra? Och så sitter jag med folk på Stureplan som har pengar på kontot och allt. Men deras liv går rakt neråt. Samma land. Samma iakttagelser, men 2 olika slutsatser. Attityd. De 10 säger, det går inte. Det är för mäktigt folk, det är befästa städer. Och när vi tänker på oss själva så har vi blivit gräshoppor, för de är så mäktiga de här. 2 stycken säger, det här har Gud gett oss, det här kommer att gå jättebra, låt oss gå in i landet och ta det. Visst är det intressant att man kan vara i samma situation, man ser samma sak, men man drar 2 helt olika slutsatser. Är det för att de 10 är bättre än de andra? Jag tror inte det. Utan det har att göra med vad låter jag odlas på insidan av mig utifrån det jag väljer att ta intryck av i det yttre. Attityd gör skillnad. Och attityd är ditt och mitt egna ansvar. I slutet av dagen så är det ingen annan än jag själv som bestämmer vilken attityd jag vill ha. Daniel har sin, jag har min. Vi är olika. Men vi bär ansvar för vilken attityd vi vill ha till oss själva, till Gud, till omvärlden, till människor. Det är ett eget beslut vi har. Och Paulus, han säger det att låt det förvandlas genom sinnets förnyelse, säger han. I Romarbrevet 12. Anpassa er inte efter denna världen utan låt det förvandlas genom sinnets förnyelse. Så vad Paulus säger är att det är ditt och mitt ansvar att odla en attityd som är enligt Kristus. Låt det sinnelag råda som också fanns hos Kristus. En möjlighet. Men du och jag bestämmer själva vilken livshållning vill vi ha, vilken syn vill vi ha. Det här är en historia, jag tror inte den har hänt, men jag tycker ändå den sätter fingret på det. Två stycken goda vänner som umgås i livet. Den ena är ultrapositiv och den andra är ultranegativ. Och den här väldigt positiva personen hade bestämt sig för att jag ska på något sätt få över min kompis på den positiva sidan. För varje gång han, den positiva, sa åh, idag är det sol, visst är det fantastiskt, då sa den negativa, ja men imorgon kommer det att regna. Ja, men nu ser det ut att vända i världen. Nej, det blir snart ett nytt krig. Alltså ultrapositiv, ultranegativ. Och så tänker den här positiva mannen, nu ska jag göra någonting. Så min kompis kommer att tvingas säga något positivt. Så han bjuder med honom på en roddtur i ekan som han har. Och så tar han med sig sin hund, den här positiva personen. De ror ut en bit. Och så tänker den positiva mannen, nu så. Tar han upp en pinne och så säger han till sin negativa kompis, kolla noga nu. Och så slänger han mitt ute på sjön iväg pinnen långt. Och så ser båda två hur hunden hoppar av båten och springer på vattnet bort till pinnen. Tar pinnen. Springer på vattnet tillbaka och hoppar i båten och dumpar pinnen framför dem. Och så står hunden där. Och nu tänker den positiva mannen, nu har jag han. Varpå den negativa mannen säger, det var det jag anade. Hunden kan inte simma. Alltså det finns en benägenhet i oss att på något sätt ibland inte vilja välja det goda. Vad beror det på? Därför att vi i slutet av dagen själva bestämmer. Vill jag låta det sinnelag råda i mig som också fanns hos Kristus? Vill jag välja att se något positivt i min medmänniska? Vill jag välja att se, ja men det kan nog finnas en möjlighet framåt. Vill jag välja att tro att även om det just nu är mycket som pekar åt andra hållet så är Gud god. En attityd som gör skillnad. Men jag måste förstå att det är jag själv som äger den. Ingen annan kan så att säga tvinga på en annan attityd. Utan du och jag bestämmer oss för vilken hållning eller vilket sinnelag vill vi ska råda i vår församling, i vår gemenskap som människor möter när de möter församlingen. Det finns mycket man skulle kunna säga om detta. Men jag vill uppmuntra oss från Bibeln med tre attityder. Tre attityder. Den första är hämtad ifrån andra Korinthierbrevet, det femte kapitlet, vers 17-18. Andra Korinthierbrevet, det femte kapitlet, vers 17-18. Då står det som så här. Paulus skriver, om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och satt oss i försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Den första attityden som Bibeln uppmuntrar dig och mig att nära i vår inre värld, det är nämligen den här. Något nytt har kommit. Att leva med den attityden varje dag, någonting nytt har kommit. Paulus säger att det är det som innebär att vara en kristen. Den som är i Kristus. Alltså inte den som var i Kristus eller den som kommer att bli i Kristus. Utan Paulus säger att den som är i Kristus, presens, någonting pågående. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Den attityden uppmuntrar Bibeln dig att ha, att odla, att nära. Du är inte dina misstag. Du är inte det som gick fel. Du är mer än de handlingar du skäms för. Du är en ny skapelse i Kristus. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Ja, men det som hände för 5 år sedan. Jag fattar inte. Du är en ny skapelse. Ja, men att det kunde hända där bort. Du är en ny skapelse. Det är någonting nytt. Kristen tro är evangeliet. Det är goda nyheter om att något nytt har kommit. Inte att leva kvar i det gamla. Inte att leva kvar i besvikelsen. Inte att leva kvar i det som inte blev som du trodde. Utan attityden du kan få ha i ditt liv, det är någonting nytt har kommit. Det är en ny dag. Det är nya möjligheter. Det är någonting nytt. En ny chans. En ny chans att göra någonting rätt. En ny dag att få lära sig någonting. En attityd att någonting nytt har kommit. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Kanske det är så att du idag behöver höra att det finns en ny chans. Det finns en ny möjlighet. Den som är i Kristus, och så säger Paulus, detta har Gud gjort, inte vi. Det betyder, det är nåd. Vi skapar oss inte nya möjligheter. Han skapar oss nya möjligheter i Jesus Kristus. Genom Jesus Kristus blir mitt liv nytt. Och det förblir nytt. Den andra attityden, det hämtar vi från Filipperbrevet, det 4:e kapitlet, vers 12-13. Här skriver Paulus ett tackbrev för att han har fått en gåva ifrån de troende. Och så skriver han som så här: jag säger inte att jag saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Förnöjsamhet, det är en gåva. Men det är en annan predikan. Det får Lasse ta. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, men jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig. Att ha i överflöd och att lida brist. Och så kommer det. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Vad är det Paulus säger? Vad är det för attityd som Paulus visar här? Jo, han säger med andra ord, jag kan, säger han. Ha en attityd av jag kan. Inte jag kan i mig själv, utan jag kan i honom som ger mig kraft. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag kan. Och jag tror att den attityden är viktig att odla i sitt liv. Eller i en församling. Vi kan. Inte utifrån någon självupptagenhet. Eller någon förtröstan på att vi har det. I den bemärkelse i oss själva. Utan Paulus är väldigt noga med att säga. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och det intressanta är att se i vilken kontext skriver han det. Han skriver väldigt tydligt att när livet skiftar, när det går från det ena till det andra, när det går från ytterlighet till ytterlighet, när det går från hunger till mättnad, så blir jag inte förvillad i allt det där, utan jag håller en stadig kurs. För Gud är fortfarande densamme. Därför att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Alltså man anar någonstans att Paulus själ sitter förtöjd till ett tungt ankare. Livet skiftar. Ljusa dagar, mörka dagar. Glada dagar, sorgsna dagar. Kraftfulla dagar, svaga dagar. Frimodiga dagar, skamfyllda dagar. Paulus säger, jag odlar en attityd. Att min Gud definieras inte av om det är högt eller lågt, ljust eller mörkt. Han är den han är. Och mitt liv är förankrat i honom. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Han odlar en attityd som är, jag kan. På ett ställe skriver han, fritt översatt, när det kom till sin spets, då övergav alla mig och jag stod där själv. Och så kommer hans vinnande attityd. Herre, låt dig inte räknas emot dem. Snacka om att livet kantrar. Men vad är det han säger här? Det är precis det som får en utväxling i den versen. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Herre, låt inte det vara emot dem. De övergav mig. Men låt inte vara emot dem. En attityd som gör skillnad. Ett beslut som jag tar för egen del. Men som också smittar av sig i ett rum. Vem vill inte hänga med Paulus? Vem vill inte vara i hans gemenskap? Som ger uttryck för det han skriver i de här raderna. Jag kan i Kristus mer än vad jag tror. Jag kan förlåta i Kristus. Jag kan släppa garden och våga vara sårbar i Kristus. Jag behöver inte vinna varje argumentation. Han ger mig kraft att ha en ödmjuk hållning till livet och till människor. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Kan du tänka vilken, vad ska jag säga, attraktion, vilken härlig doft, vilken smak det blir i ett liv, i en gemenskap, i en församling, i en organisation som har den hållningen att vi förmår allt i Kristus. Och låter det sippra ut i attityd, i förhållningssätt till varandra, till omvärlden. Nu var det där igen. Man ska stå still, det är det handlar om. Attityd nummer ett som Bibeln uppmuntrar dig och mig att nära, det är någonting nytt har kommit. I Kristus är jag en ny skapelse. Nya förutsättningar, nya möjligheter. Varje dag. Ny identitet. Den andra attityden som Bibeln uppmuntrar dig och mig att odla och värna, det jag kan i Kristus. Och den tredje attityden, titta mot himlen. Den tredje attityden, titta mycket mot himlen. Vi tittar i andra Korinthierbrevet, det tredje sista bibelordet för idag. Då står det som så här i det fjärde kapitlet. Paulus skriver ifrån den 16:e versen. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, alltså det jordiska, det fysiska. utan mot det osynliga, alltså det himmelska, det eviga, det gudomliga. Det synliga, det är förgängligt. Men det osynliga, det är evigt. Wow! Den tredje attityden som Bibeln uppmuntrar dig att odla, att värna, att nära, att vara angelägen om att prägla hela ditt liv, det är: se ofta upp mot himlen. Alltså perspektiv. Paulus, han liksom beskriver två rörelser i den här texten. Den ena rörelsen går neråt, den andra rörelsen går uppåt. Han talar om det yttre, alltså kroppen, det fysiska, det jordiska. Han säger det är på ett liksom sluttande plan. När jag fäster min blick, säger Paulus, mot det fysiska, då ser jag bara en enda rörelse och den går neråt. Men, säger han, när jag tittar upp mot himlen, min översättning, när jag tittar emot det himmelska, när jag tittar mot hoppet, när jag tittar mot det eviga, då händer någonting med mig. Jag får liv. Jag får kraft. Jag får motivation. Jag får perspektiv. Att inte fastna i det fysiska. Att inte låta mitt liv definieras av det utsidan på saker och ting. Utan när jag lyfter blicken mot himlen, då får min själ hopp. Och jag får kraft och jag får uthållighet att leva i den här världen med någonting som sträcker sig längre än den här världen. Hoppet i Jesus Kristus. Hoppet om det himmelska. Och det gör någonting med oss i våra perspektiv. När du och jag, vi väljer att odla en attityd som är att jag är här, men jag är på väg dit. Ja, det är vackert här. Det är fint här. Det är mycket som är positivt här. Det finns mycket att vara tacksam för här. Men det här är inte hela mitt liv. Det här är en kort del av det livet som blir mitt. Större delen av det livet ska levas någon annanstans. Och Paulus säger, var noga med att rikta blicken mot himlen. Låt det där avgöra din hållning till saker och ting här. Låt det eviga prägla din hållning i vad du beslutar här, vad du strävar efter här, vad du lägger din kraft och din energi på här. Attityd nummer ett. Något nytt har kommit. I Jesus Kristus finns det nya möjligheter, nya förutsättningar, nytt liv den här söndagen. Den andra attityden som Bibeln uppmuntrar oss till, det är: jag kan. I Kristus Jesus kan jag mer än vad jag tror. Kan vi mer än vad vi tror? Och nummer tre, vi tittar upp mot himlen. Inte i en världsfrånvändhet eller i en flyktmentalitet. Men för att i det här livet leva med en smak och en doft som smittar av sig på andra. Därför att det finns i någonting annat än det som den här världen erbjuder. Det finns i det som är Guds rike. Till sist då. Vad är det egentligen för resultat vi ska sträva efter? För det var ju det han sa, psykologen. Miljö plus kompetens plus attityd skapar resultat. Om det skulle man kunna predika ytterligare predikningar, men de får Rickard Salander ta. Men om jag tänkte på två saker. Vad är det för resultat vi ska sträva efter som kristna? Jag dristar mig till att ta ut de två som jag tycker trumfar allt vi skulle kunna säga. Allt som är viktigt och som i sig inte är fel. Men två saker, två bibelord avslutar jag med. Varför är det viktigt att odla de här tre attityderna som jag har pratat om idag? Vad är det för resultat vi är ute efter? Det första, helt rätt, här kommer det. Johannes 15 och 16. Jesus säger, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Så att Fadern kan ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Varför är det viktigt att odla en attityd av att någonting nytt har kommit? Jo, för att Jesus, du kan använda mig. Jag är inte mina misslyckanden. Det är inte att jag inte har någonting. Jag har någonting i Kristus Jesus. Någonting nytt har kommit. Jag är en annan människa. Så därför, när jag odlar den attityden, så är jag en av dem som säger, jag vill gå ut i världen och bära frukt. För jag baserar inte den befallningen på vem jag är, utan vem han är i mig. Jag baserar inte den på vad jag kan göra, utan hans kompetens, andens liv, i mig och genom mig. Jag vill vara med och gå ut i världen och bära frukt. Jag vill leva för det himmelska så att jag inte fastnar i det jordiska och blir upptagen av allt detta. Och Paulus säger, fastna inte där så att omsorg om det jordiska väcks för mycket. Nej, resultatet jag vill ha i mitt liv, det är att göra det. Att vara den som Jesus har kallat mig till och göra det. Och det sista bibelordet. Vad är det för resultat jag är ute efter? Vad är det jag vill? Vad är det jag längtar efter? Vad är det jag strävar efter? Paulus, han skriver i andra Timoteusbrevet, det fjärde kapitlet och vers 7. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Och jag har bevarat tron. Oj, så viktigt att odla attityden, någonting nytt har kommit. I Jesus Kristus. För jag vill fullborda mitt lopp. Jag vill bevara tron. Oj, så viktigt att odla attityden. Jag kan i Kristus Jesus. För jag vill kämpa den goda kampen. Jag vill fullborda mitt lopp. Och jag vill bli bevarad i tron. Oj, så viktigt att titta emot himlen ofta. Att ta in att jag är på väg någon annanstans. Jag finns här, men detta är inte mitt hem. Utan jag är ett Guds barn. Och jag tillhör hans rike. För jag vill kämpa den goda kampen. Jag vill fullborda mitt lopp. Och jag vill bevaras i tron. Amen. Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att det är levande. Och det är sant. Och jag tackar dig, helige Ande, för att du tar ordet idag och du låter det få möta våra hjärtan, vår inre värld på ett sånt sätt som vi behöver. Och där är vi olika, Herre. Du vet var vi befinner oss när vi hör den här predikan. Tackar dig för att du är god. Du är barmhärtig. Och jag bara ber här att var och en av oss ska få leva här, som jag har försökt säga någonting om idag. I Jesu namn. Amen.